This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och välkommen till avsnitt 94 av Britta och Parisas podcast. Vad snackar vi om vecka efter vecka?
Vi brukar ju snacka om saker som vi måste prata om just den här veckan. Saker som det skrivs om, saker som diskuteras i offentligheten eller privat i DMs. Och så snackar vi lite grann om saker vi upprörs över.
Ja, verkligen. Även denna vecka. Jag har koll på olika berättelser om offentliga personer som rör sig på ett spektra jag har upptäckt. Jag delar med mig av lite highlights från det.
Och jag kommer att snacka om farsor.
Mm.
Ja, det kanske blir ett litet skratt. Och sen också, ja, farsarelaterat. Försvarsmakten.
Va? Boom! Välkomna! Britta, är du utvilad?
Nej.
Nej, förstår du. Men din helg började ju med en fantasi av något slag. Att du tog in på hotell med bara dina syskon och dina föräldrar.
Ja. Mina föräldrar var regissörer för det hela.
Ja.
Men det var faktiskt härligt. Jag tror att mamma hade faktiskt tänkt att jag skulle få sova utan barn.
Mm. Hon förstod behovet i dig.
Ja, faktiskt.
Och hon anade eller du lät veta.
Mm. Ja. Men vi har ju inte sett som familj sedan i februari.
Alltså det är ändå ganska nyligen. Men då menar du familj inklusive respektive var med kanske i februari?
Ja, det också. Men jag menar på grund av corona så har vi ju liksom hållit oss ifrån varandra. Alltså vi har ju sett såklart, men inte... Alltså det blir ju mer... Det har ju blivit jättesällan. Jag har träffat mina föräldrar en gång, mina syskon varsin gång, alltså typ så.
Jag har träffat dina föräldrar lika mycket som du innan den här helgen.
Ja.
Men jag bara reagerade på att det går att konstruera en sån dag utan hard feelings, eller förmodat utan hard feelings. Var det dina föräldrar som sa det är ingen respektive på den här grejen? Vårt
ja,
event.
Men, ja, typ.
Hur förmedlar man det? Jag vill lära mig det här. Jag tror att det är inspirerande för många som lyssnar, för det är svårt ibland att skala av yttre lager.
Nej, men alltså, jag är ganska nyligen så förutsatt att det är plus en på en grej som jag osade till. Och då, det blir jobbigt för den som bjuder in då också. Nej, det var bara du som var inbjuden. Mm. Samtidigt så kan man ju känna så ibland att så här, jag vill kanske, även om man gillar en respektive, så kan det ju vara, det blir ju en annan dynamik när man ses. Jag tyckte att det var ganska mysigt. Alltså jag sov liksom i ett rum tillsammans med mina syskon när hände det senast. Mm. Tvingade dem att kolla på Hamilton.
Nej, men jag har blivit överromantiserande kanske av den tiden när familjen var bara ens familj på något sätt. Och man åkte på semester med sin familj.
Ja.
Det kommer inte hända igen. Ni gör ju sånt, men
vi
då är det också
sånt.
Dina
vi
barn med. Och då är det,
ja.
Men det är jättefint att ni gör det. Jag tycker jättefint att ni gör det. Men just det här... dynamiken skiftar som du säger när det är fler med.
Ja.
Och alla har inte supersköna relationer.
Nej, alltså, nej just det. Alltså att man kan också dras in i de andras relationsdynamik till exempel.
Ja, eller att det bara färgar en kväll eller en middag eller vad man har. Och man är så här, ni är inte så kul att hänga med. För det blir, ni är lite bitiga mot varandra. Det är lite kort ton mot varandra. Vi har snackat om det förr. Par som har glömt att ens hålla upp fasaden av att vara schyssta mot varandra.
Vissa par gör ju till en grej. Mm. Att de kallar varandra för idiot och sånt där och tycker att det är lite så här charmigt. Det är inte charmigt. Nej, men jag tycker att det är jätteobehagligt.
Det är
alltså, jag som absorberar så mycket av andras
grej. Ja, men
grej.
Snälla, du vet ju hur jag är.
Jag kan säga så här, på den middagen så det kan absolut ha varit så att jag lite grann drogs in i ett annat bords dynamik. Nej, men du vet, jag tycker att det är stressigt om jag märker att någon är på en första dejt. Mm. Det är det obehagligaste jag vet. Alltså jag kan inte, gud vilken tur att jag typ inte behöver dejta. Mm. För att jag tycker just så här, första dejter är så jävla jobbigt. Jag fattar inte att det kan vara ett succéprogram för att jag blir så stressad. När folk bara, jaha, vad jobbar du med? Alltså, ta mig härifrån!
Men vi båda är ju väldigt känsliga för obekväm stämning. Har du sett det här serien The Good Place?
100% ja, flera gånger.
Nej, men The Good Place är Kristen Bell som dör och kommer till The Afterlife. Och det har kommit många serier på tema Afterlife på sistone. Vi har ju Maya Rudolph och Fred Armisen i Forever.
Just det.
Sådär, va?
Sådär.
På Amazon.
Mm. Men jag hatar ju Fred Armisen. Älskar Maya Rudolph.
Osams vi kan bli nu. Mm. Den var lite sådär. Och sen har
det var han
vi
som drog ner
den här med Daniel Radcliffe. När han jobbar Harry i himlen på något sätt. Ja. Uh-huh. Alltså Kristen Bell har kommit till The Afterlife och kommit till himlen. Och kände sig inte riktigt som att hon kvalificerade att vara där.
Nej, men alltså hon dog ju typ med en tequilaflaska i handen genom att bli överkörd av en så här kundvagnståg. Mm. Vilket är jättekul. Om jag har fattat det rätt. Men alltså det är som hon var en otroligt trashig person. Och så känner hon så här, nej men hon har sladdat in på någon annans kvalifikationer. Mm. Och måste liksom hålla ett straight face och låtsas som att hon är hemma. Mm. Vilket är en så otroligt bra plott. Och den serien är svinrolig.
Jätterolig. Och nu finns 3 säsonger på Netflix. Mm. Det finns totalt 4.
Vänta! Nej, just det. Ja, jag har sett alla. Ja. Stressad nu. Jag bara, hej då, jag måste gå hem och titta. Nej, men den är svinrolig. Mycket skratt.
Väldigt skämttätt, som vi brukar säga.
Och Jamila, Jamil, poddfavorit, är ju också med.
Ted Danson, många olika. Men varför jag tar upp den är för att det även finns ju ett helvete. Och en av många metoderna att tortera folk är att vända det som de är mest obekväma med mot dem. Och du och jag skulle bara vara fast på en första dejt. I vårt helvete.
Ja, just det, jag hade glömt vad vi började prata om. Just ja. Det. Fy fan, alltså,
vi är så
100%.
För, ja.
Alltså var på en... Men fast där är det ju också intressant för att du har ju inte problem när du känner liksom att det gör våld på din egen person. Mm. Då är du väldigt bra på att säga ifrån.
Ja.
Medan jag skulle kunna liksom fortsätta lida i oändlighet.
Fast jag undrar ju ibland om du förstår att det sker förolämpning. Eller kommer
mot
du på
mig.
Det efteråt oftast?
Alltså menar du verkligen så här, hon är så, alltså hon är så mån om stämningen att hon kan inte plocka upp vad som händer nu.
Du är ganska mån om
stämningen. Du menar att jag är så gullible?
Men
att jag inte märker
det precis någonting som man bara, men alltså Britta är ju inte dum. Tänk, alltså det här...
Nej, du menar att du kan sitta där och så bara, märker inte Britta nu att hon
jo,
blir fuckad med?
Personer säger någonting till dig som jag själv hade varit så här, fast nu var det där ganska onödigt.
Ja, men,
och du... ler och säger någonting avvärjande på något sätt. Du har ett bra förmåga där i alla fall. Tillbaka till att du var med din familj och de hyvlade av respektive.
Mm.
Det är ju framförallt balansgången som är svår. Ja. Man känner sig Kalle utanför till exempel.
Nej, jag tror faktiskt inte det. Men jag tror också, det där är ju, som du säger, det är lite svårt att veta. Jag vet inte om det blev några andra hard feelings i, liksom hos mina syskon och sådär. Men grejen är att jag tror att jag och Kalle är ju så pass, hur ska jag säga det här? Alltså vi är ju så pass, jag och Kalle är ju så pass etablerade som par att vi på något sätt, han kan ju fatta att, han kan ju unna mig att lite grann kliva ur lergyttjan ute på gården och liksom bara få checka in på grannhotell.
Ja, men lite också för att lergyttjan är ju hans grannhotell. Men ditt grannhotell är actual grannhotell. Alltså, han ser ju det i det, han förstår ju det i det. Du har ibland ett behov av att ha en härlig morgonrock, en lyxig frukost, och han har inte den drivkraften riktigt på samma
Nej,
sätt.
Precis. Alltså, han ser ju en isvak i gränsen mellan Ångermanland och Jämtland. Typ.
Det är hans spa.
Om de gränser mot varandra.
Mm.
Du kanske hängde med på den här finns det något underviralt? Finns det ett steg underviralt som är så här, alltså typ subpar viralt?
Men varför är det inte viralt först och främst?
Ja, men det är inte så många views, men det var ett YouTube-klipp
som... acquired taste viralt? Mer.
Nej, men mer så här typ skickas runt mellan kompisar, inte så mycket ligger uppe på en sajt och lockar klick.
Är det intern viralt?
Kanske nästan, fast det här är inga jag känner. Men det var ett klipp med några pappor som cirkulerade för ett par... tre veckor sedan.
Jag undrade när den här skulle komma.
Har du sett det här?
Hej!
Hej!
Hej! Det är så att vi vill bjuda in till något vi tror kan bli väldigt, väldigt fint och speciellt. Vill någon av er berätta lite? Vad har vi för intention? Vad vill vi göra för någonting?
Vi vill skapa en jättevacker helg för pappor.
Men det kommer vara kärleksfullt. Det kan jag, det kommer jag göra allt för att det ska bli för
mig. Så vi vill, vi kommer ha eld, vi kommer dansa, vi kommer dricka kakao, vi kommer ha delningscirklar.
Supporta varandra.
Det kommer vara magiskt att få vara tillsammans. Vi
gör det tillsammans.
Ja. Vi vill vara med dig.
Och sen så är det att det hände i helgen. Så jag vill liksom lite grann efterlysa om det är någon som känner någon som har varit där och på något sätt kan rapportera, så vill jag jättegärna höra.
Men vi pratade ju om att vi skulle skicka Kalle på Wallraff.
Ja.
Men det känns som att pappor dyrkar säkert Kalle Wallström säkert, så det vore dumt att skicka honom.
Men det skulle också vara svårt för honom att Wallraffa. Men jag frågade också våra gemensamma kompis Martin.
Det gjorde det.
Precis, men han trodde nog att det var bara ett skämt. Men det jag egentligen vill säga med det här, jag ville bara göra en liksom kort nedslag i det här. Det är egentligen att om man är pappa och kanske har det här behovet att ändå, alltså jag kan ändå känna så här, det finns någonting här, det kanske är, det finns inte lika självklara forum för farsor, och det kanske lite grann är för att ingen vill höra vart tror jag komma med.
Nej, men det är ju för att det lätt blir den här fnissiga stämningen när killar gör någonting i grupp som inte är att vara huliganer eller att, nu ska jag inte säga något ännu grövre, men till exempel. Och det blir ju lätt den här lite mer lite komiska.
Fast alltså jag måste, okej, nu om jag ska säga det här, vad jag tycker är så komiskt med det där klippet är ju väldigt mycket att det är så långa pauser. Mm. Det är så, de står alltså de bara kramar varandra. Det är som att man har man får så här känslan av, jag som har varit mycket på sånt här mindfulness-läger och sånt där, man kör så här sharing, som är att man sitter i 10 minuter och pratar om sig själv och sen ska alla efteråt bara tacka och bekräfta en. Mm. Det är liksom lite för mycket, lite så här tantra stämning i det där på något sjukt sätt. Men dra ut på saker jättelångt. Och så här. Och, men då vill jag bara tipsa om en grej faktiskt, för att Team Coco känner du ju till.
Absolut.
Team Coco är ju Conans produktionsbolag.
Conan O'Brien.
Conan O'Brien. Jag tänker att vi är Conan med Conan O'Brien.
Du och jag, ja.
Ja, ja. Ja. Alla andra bara, Conan Barberaren. Ja. Han har startat en pappapodd.
Barberaren? Jag har barberare.
Team Coco har lanserat en pappapodd. Har du koll på det här, Parisa?
Nej, är det
jo,
sant?
Och det är så jävla mysigt. Och varför är
det här är alltså det bättre exemplet?
Det är det bättre exemplet, det är det jag menar. Så att känner man så här, ja, ah, det där var ju tydligen, om man bara är intresserad av pappagrejer så blir man gjord till åtlöje nu. Mm. Först på internet och sen i den här podden.
Just det.
För att det är lite fnissigt. Men då kan man vända sig till det här. Team Coco har gjort en pappapodd med programledaren Rory Scovel, om jag uttalar det rätt, bryr jag mig inte så mycket om. Men det är i alla fall en pappapodcast, såklart första avsnittet gästas av Conan O'Brien himself, som pratar lite grann om sin egen pappa och som också pratar själv om hur det är att vara pappa. Han gör ju det ganska ofta. Alltså, han pratar ju väldigt mycket om att hans barn typ ser ner på honom och sådär. Viktigt, väldigt
ja, men dels det, vilket jag tycker är sunt. Men också att han har lite av en amish, ett amish förhållningssätt till sina barn och deras plats i världen. De får inte kolla på tv på vardagarna, väl? De har inte sociala medier och sådär. Han är sträng.
Oj, jag har inte lyssnat på det avsnittet.
Nej, men det här har kommit i hans vanliga podd Conan Needs a Friend. Ja, i olika snack med olika gäster. Alltifrån Jeff Goldblum.
Men är det inte att han skämtar?
Nej, han är ganska sträng.
Jag tror jag har avfärdat det som skämt. Att han ska så här, okej. Ja. Han är en sträng farsa. Men det är ju vissa sådana där Hollywood-personer har ju som en slags motvikt till det jättekonstiga fantasilivet de lever, så har de en ganska sträng föräldrastil. Jag vet att det här skiter väl du kanske i, men Mila Kunis och Ashton Kutcher kör också så här extremt sträng. Alltså deras barn får typ inget och de är så jättestränga.
Varför skulle jag skita i det här?
Nej, men jag tänker att det var så här, det var ett sånt sidospår.
Nej,
så att det var,
absolut inte. Jag tycker det här är jätteintressant. Jag är ju väldigt sträng. Mina brorsbarn, de är 5 stycken nu. Yay.
Grattis.
Tack mina bröder för att ni fortplantar er.
Ja, men de har ju dragit i en jävla växel på sista året.
Så att jag bara kan chilla, låta mina ägg vila.
2 nya Amiris detta år.
Sa jag vila? Jag menar, låta mina ägg gå till spillo månad efter månad. Och de här då, jag har ju 2 nyfödda Amiris. Jätteroligt. Juno och Amelia, shout out om du lyssnar. Ja. Nej, men, och Dante som kanske får mest uppmärksamhet i den här podden, den här och ett halvåringen som är ett geni. Han är en stjärna.
Jag tycker han förtjänar det.
Han är karismatisk och ett geni. Det är en helt objektiv åsikt och otroligt söt. Och han blev erbjuden en iPad på ett kalas i helgen.
Va?
Skulle tänka dig.
Att han skulle få en iPad?
Nej, som en liten...
En liten giveaway?
Diversion under middagen.
Jaha, du menar så?
Okej. Okay. Han var inte med på ett event med mig.
Jag trodde att han var på ett kalas där alla barn fick vara sin iPad.
Men du vet det här med iPaden. Fick jag tänka i mina ögon då. Vi så här, alltså blir enorma. Och jag i min Amish-anda rycker till med iPaden. Och säger, han ska inte bli en sån unge.
Det här, lite dömande.
Nej, konstant dömande. Det är väl hela fundamentet i ens person.
I den här Team Coco-podden i alla fall, som heter Dads the Podcast. Mm. Det kommer ni ihåg. Så är det ju just så himla toppklassgäster som, vad säger som, David Cross.
Men det bästa du vet är att säga namn så att jag reagerar fysiskt.
Ja. Ja. Vad händer nu med dig fysiskt?
Jag känner att det var en setup. Jag blev jätteglad av att höra det.
Ja.
Han har spelat en av mina favoritkaraktärer i tv som heter Tobias Funke.
Jag tror att vi båda älskar honom. En never nude i Arrested Development- som inte går att värja sig för, skulle jag vilja säga, rent komiskt.
I have needs, you know.
And how am I not addressing your needs?
How can you even ask that? What is this?
Oh, go right to that. Good, go right there. Real mature. Really?
He's a never nude.
Is that exactly what it sounds like?
Tobias suffered a rare psychological affliction of never being able to be completely naked.
Excuse me. Do these effectively hide my thunder?
I'm afraid I just blew myself.
I figured if I blew myself early, I'd be nice and relaxed for a 9 o'clock dinner reservation.
Oh, I got blown!
Allt han ville komma med i Blue Man Group, så han går runt i för blå färg hela tiden.
Mm. Det blir avtryck på väggarna. Det är väldigt
men jag fick intervjua David Cross när han var i Sverige.
Va?
Och Tony Hale. Och det är en av de största dagarna i mitt liv. Tony Hale är också med i VIP, som ni vet, många som lyssnar. Och då påpekade jag ett roligt sammanträffande i David Cross karaktärer genom åren.
Mm-hmm.
Han spelar ju också en karaktär som är rullstolsburen i en skräckfilm, Scary Movie.
Mm-hmm.
Minns du någonting kring? Nej, ingenting.
Nej, inte sett.
En klimaktisk scen i alla fall är att han är väldigt van vid att bli väldigt arg när folk vill hjälpa honom.
Okay.
Vi kan själv. Då är det en tjej som ska ragga lite på honom och vill gå ner på honom.
Mm-hmm.
Och då blir att han ska blow himself.
för att han klarar sig själv.
Ja, och då är det en lång scen han ska visa att han kan gå ner på sig själv. Det här är så Scary Movie-tiden. Vi är uppvuxna med den här kulturformen, jag och Britta. Klipp till, som du vet, en av hans många ständiga repliker i Arrested Development, som den här blåa mannen. Att he blew himself.
Jaha.
Han blåfärgade
sig. Vadå? Och det här påpekar du under intervjun?
Ja, och han...
Du måste vara hans största fan.
Nej, men han tappar blivit... andan.
Ja.
Han bara, ingen har något tänkt på det här.
Jag vill säga, andra gäster. Fortune Feimster. Eller hur?
Du, jag har börjat följa henne på Instagram.
Ja. Fortune Feimster är ju inte ett household name. Nej. Så att, känn dig inte dum nu, du som lyssnar, om du inte känner igen vem det är. Men... kanske har du sett Mindy Project. Kanske har du lagt märke till sydstatssjuksyrran som dyker upp, ett stort blont hår, som är alltså en av de starkast lysande komiska kärnorna i, alltså bredvid Ike Barinholtz, så tycker jag att det är en person, en karaktär i den serien som står för väldigt mycket skratt, mm, förutom Mindy herself. Så Fortune Feimster berättar om sin farsa Tiny.
Nej.
Kanske har vi något mysigt klipp här på det.
Mm. With my dad, I mean honestly, I told him like right after and he just like, you're my daughter. You're my daughter. I love you. You're my daughter.
I love that. So
and but he, but because he's like a simple guy, he didn't know what to say. Like we're like having this very deep talk, and he and I don't talk, and we don't have deep conversations. He knew enough to be like, this is a big thing, and but it was almost like his mind was just like love, love, love. You're my daughter. I love you. And then you're like, that's all I could ever want.
Men så jag tror, alltså jag tycker den här podden verkar superlovande. Det är ganska härligt att på något sätt göra, om jag nu ska göra en liten mini-analys på det här då, så är det ju kanske att det ena har självdistans och det andra kanske inte riktigt hade så mycket av den varan, och det var därför det var kul.
Mm. Så många som skrotar sina planer på pappa-retreats där ute när de hör det här. Hemskt ledsna.
Ja, men ha en pappa-retreat, men ha det kanske med liksom lite mer självdistans och lite mindre mjukisbrallar.
Britta!
Parisa! Mm-mm.
Det har kommit olika böcker på sistone som på olika sätt berör kvinnor i offentligheten. Och de rör sig i två helt olika spektran av en grej jag ska beskriva för dig. Det är först ut i en bok om Melania.
Oho.
The First Lady.
Ja, och jag än bara, så länge, men förmodligen också i fortsättningen.
Förmodligen ja, i fortsättningen. Tyvärr. Och vi ska prata mer om amerikanska valet såklart inför veckorna, eller inför det som är kvar nu. Mm. Jag följer ju Trevor Noah och John Oliver och sånt väldigt noga, och Samantha Bee. Det är väldigt roliga människor.
Jag älskar Samantha Bee.
Men jag tänker att historieskrivningen kring Melania som first lady är lika revolutionerande som historieskrivningen kring Trump som president. Mm. Hur hon har bevakats och behandlats, och analysen kring vad hon har stått för på något sätt. Vad tycker du har varit mest, eller är mest minnesvärt kring henne? Hennes roll.
Vet du vad, jag måste säga att jag, när du började prata om Melania, så tänker jag så här, jag vet typ ingenting om henne. Mm. Jag vet att hon är väldigt mycket gjord till åtlöje. Jag vet att det är typ knappt någon som tar henne på allvar riktigt. Mm. Det är väl det.
Men det är också ganska mycket.
Och sen att hon vägrar flytta till Vita huset. Att hon typ bor kvar med Barron i New York.
Det är Trumps ju, yngsta barn.
Det är också så här, alltså, ballsy move på något sätt. Det säger ju kanske mer om äktenskapet än om, jag vet inte. Men alltså, det krävs ju ändå en ganska bestämd person. För att, är inte så känslig för dålig stämning.
Nej, och det man vet ytterligare är att hon är från Slovenien från början. Och vissa har ju menat på att Trump använt henne väldigt strategiskt i sin kampanj. Den första framför allt, hon har varit ganska osynlig under den andra. Melania har ju använts dels för att visa på att Trump är en kille som kan attrahera sexiga kvinnor.
Mm.
Och det är viktigt för hans väljarbas.
Mm.
Och att använda henne också som argument mot att han skulle ha utfört sexuella övergrepp. Det har varit klipp där folk blir approcherade utanför rallies och får frågor om, nej men, hur ser du på att Trump har blivit anklagad för det här, eller grab them by the pussy och sådär. Då har vissa varit så här, man har lyckats få Melania. Mm. Vem skulle gå och hålla på med sånt då? Ja, men det skulle där ligga med Stormy Daniels då?
Det där är ju en väldigt gammal, sliten ursäkt för att någon skulle utföra sexuella övergrepp. Mm. Så här, han har ju en fru. Vi har ju pratat tidigare om att man kan också säga så här, men han är ju så snygg.
Mm.
Så James han Franco. Kan ju få, precis, James Franco är ett jättebra exempel. Han kan inte ha utfört några sexuella övergrepp, för han är ju så snygg. Mm. Han får ju tjejer hur lätt som helst ändå. Nu kan
Paolo
man ju inte dra
Roberto
det.
Sades det här om
just
i våras.
Det är sant. Mm. Det kan man ju inte riktigt dra med Donald Trump. Så då
finns hon
Melania
där.
Logisk. Men jag visste inte att det var, alltså att han på något sätt har använt det som argument. Jag vet
Nej,
inte om han skulle sänka
fans.
Sig till det.
Mer hans fans. Men hon har ju använt strategiskt också för att visa på allmänt hur framgångsrik han är. Kanske gemene Trump-röstare som befinner sig i landets mitt, the Midwest och liknande, som kanske inte bor i LA och New York och har en annan livsstil och annan syn på saker, de ser ju henne som ytterligare en pusselbit i det framgångspussel som Trump är.
Mm.
Och i USA så är framgång och pengar värt mer än moral och erfarenhet, och det här vet vi ju bara. Men hon har ju varit viktig för honom på så sätt, kan man säga.
En sak som, men det här kanske är sidospår, men en sak som är intressant är ju också att i Trump-fallet så är det ju också hans dotter har ju på något sätt, på många sätt kanske varit mer än tydligare så här first lady än Melania.
Verkligen.
Så att jag tror att det också har med saken att göra att vi kanske inte riktigt, eller vi, men jag vet inte så mycket om Melania just för att det kanske inte, alltså det känns inte riktigt som att han ens har dragit in henne i strålkastarljuset så mycket, utan kanske mer hans dotter fått dra den.
Passande då att det kommer en tell-all-bok.
Uff.
Och det har varit väldigt många under Trump-eran. Han har ju liksom fler defectors numera. Defectors, alltså avhoppare från hans kampanj eller från hans Vita hus-stab, som har sedan gått ut och skrivit böcker om hur vidrig han är och alltså han har gjort som har varit lögnaktigt och sådär. Även hans gamla pressekreterare ju, som stod och ljög amerikanerna i ansiktet. Han blev inte åtalad och fälld för någonting efter det, utan han fick ett bokkontrakt. Så mycket pengar. Det är så det funkar där. Kul. Det är alltså hennes gamla rådgivare, Stephanie Winston Wolkoff, som har släppt boken Melania and Me, The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady. Och hon tillhörde då staben i Vita huset, så det är ingen, inte vilken blaj skvaller hittar på person som helst, kan man säga. Så det har tagits på allvar och den har blivit intervjuad i allt från CNN till och med liknande nyhetskanaler. Och det är väldigt många intressanta detaljer som kommer med i den här boken. Och jag har ju då sett intervjuer och läst såna här utdrag typiskt och har några tidbits till dig. Men det här spektrat jag började snacka om, jag vill ju mena på att Melania är det ena spektrat av en snäv kvinnosyn. Det är någon slags tankefel kring hur man tolkar kvinnan. Jag menar att i Melanias fall så har hon hela tiden fått åtnjuta någon slags benefit of the doubt för att hon är kvinna och en vacker kvinna. Till skillnad från typ Kellyanne Conway, som ju blev väldigt mycket ansiktet utåt för Trumps alternative facts.
Är inte hon vacker?
Inte enligt popular demand.
Nej, okay.
Medans ju Melania är en gammal modell, in fact. Men jag menar ju på att man har gett henne the benefit of the doubt för att folk inte kan föreställa sig att en kvinna kan ha illa intentioner.
Ja, just det. Mm. Att man ser, man avfärdar henne som lite, lite korkad och inte tänker att hon är elak bara. Är det så du menar?
Alltså jag menar verkligen att man gång på gång säger att hon måste vara kidnappad, hon måste vara köpt, hon måste vara dum, hon måste vilja fly, för man har sett klipp när hon slår bort Trumps hand och sådär. Men det tycker jag också
Free Melania var ju en hashtag.
Just det! Mm.
Eller är.
Ja, och det här tycker jag blir en pusselbit som säger att man kan inte föreställa sig att en kvinna som hon kan ha åsikter som är i linje med hennes man, med Trumps. Och det visar också den här då boken på. Jag ska dra några grejer från den då. Du nämnde att Ivanka Trump har blivit mer av en first lady ibland. Melania är medveten om det här. Hon försökte blocka ut Ivankas ansikte från de här bilderna som togs när Donald Trump svor ed som president, alltså svordes in som president, om du minns den dagen. Han påstår att det var den största publiken någonsin. Det var inte det.
Det var inte det. Men hur gjorde hon det? Rent fysiskt?
Alltså Operation Block Ivanka var arbetsnamnet internt. Att man dels placerade Ivanka i publiken på ett visst sätt och Melania på ett visst sätt och fotograferna fick stå på ett visst sätt och godkände bara vissa bilder. Och sen du pratade om att hon var kvar i Trump Tower, gyllene vidriga tempel i New York, fastän hennes man då var i Vita huset, var president väldigt länge. Det är vidrigare än vad man tror. Varför? Så här säger hennes gamla rådgivare. Hon ville inte flytta till Vita huset direkt för att hon ville inte behöva använda samma dusch och toalett som former first lady Michelle Obama. Hon väntade på att de skulle renovera om hela badrummet istället innan hon flyttade dit. Det känns så vidrigt. Man hoppas att det är att hon allmänt är bakteriegalning, för det är ju Trump också. Och inte att det är något ännu mörkare och värre än så. Och sen då det här med barnen som separerades från sina föräldrar i flyktingläger i USA är fortfarande separerade. Mm. Så små som spädbarn ju. Och det har faktiskt läckt klipp på inspelade samtal. Det har alltså spelats in utan att Melania vet om det. Och de här har Stephanie spelat upp i CNN i en stor intervju förra veckan. Och det är ett bra drama i de här. Alltså det är värre satir än Saturday Night Live hade kunnat fabricera.
Oh,
vad hon säger i de här klippen. Och först ut är vad hon säger om barnen i lägren.
Oh, what about the children that they were separated? Give me a break. Where they were saying anything when Obama did that?
I know.
I cannot go. I was trying to get the kid reunited with the mom. I didn't have a chance. Needs to go through the process and through the law. You know, they even said the kids, they say, wow, I will have my own bed. I will sleep on the bed. I will have a cabinet for my clothes. It's so sad to hear it, but they didn't have that in their own countries.
Right.
They sleep on the floor. They are, you know, they're fed. They are taking care nicely there. But, you know, yeah.
Så hon menar bara att de ska vara glada att de ens har en säng och tak över huvudet. Och den här...
Men vad vet hon om att de inte hade det?
Ja, men det, antingen så försöker hon lura sig själv eller så är det just som...
Alltså ja, de ska vara tacksamma att de är i flyktingläger.
Separerade från sina föräldrar.
Mm. För att de får i alla fall en säng att sova i. Alltså ja. Att de gladeligen skulle ha ingen säng om de fick vara tillsammans
med sina
föräldrar.
Men som att det ens är alternativet.
Ja, men det är så jävla vidrig.
Ja, men då är det här med... Hon själv är övertygad om kanske att hon gör rätt sak. Alltså Melania antingen lurar sig själv för att kunna uthärda i den här rollen, behöva backa vad sin man gör.
Mm.
Eller så är det så här hon ser på det. Så här krasst och omänskligt.
Man kan ju ändå föreställa sig att en människa som kräver att till och med Vita huset, alltså ändå typ kan vi väl utan att ha varit i deras duschar förutsätta att det är liksom ganska lyxigt, ett av de bättre boendena i världen, kan man väl ändå förutsätta. Att hon ändå måste renovera duschen innan hon tycker att hon kan liksom vistas med sin nakna kropp där. Då kan man ju också tänka att det är människor som kanske inte har jättenära till att relatera till barn som separeras från sina familjer. Alltså någonstans får man ju ändå förutsätta. Men nu märker jag ju att när jag säger det så gör ju jag också. Jag förklarar hennes beteende istället
liksom
för att
bara, jag också har försökt.
Hon är en vidrig person.
Ja. Ja. Vi har spärrar mot det.
Men har inte, hur ser hennes egen bakgrund ut?
Jag tror att hon som själv är immigrant gärna vill separera sig och förhäva sig själv gentemot dem. Och det är ofta fallet med vissa invandrargrupper.
Verkligen.
Jag vill inte nämna några namn nu, men vi har ju några företrädare i Sverige som har en viss bakgrund. Och gärna vill visa sig vara bättre invandrare eller bättre än andra.
Men tror du att det är så här... Jag tycker jag har märkt ibland att det är ungefär som att vissa personer, alltså det är ett sätt att hävda sig, alltså att jag är inte som jag är inte som dem, så typ ge mig ett fucking break, jag tänker inte ha någon sympati med dem, är som hennes eget sätt att på något sätt då lyfta sig själv från att vara då en invandrare i andras ögon. Alltså
absolut.
Förstår du att det är som så här, klumpa inte ihop mig med dem på något sätt, men samtidigt, alltså resultatet blir ju bara känslokall
verkligen
stil.
Och nästa grej i de här Melania tapes som har läckt då är, det här är också värre satir, bättre satir än SNL hade kunnat komma på. Det här klippet har ju nästan florerat mer. Och det är för att Melania gav på sig det mest heliga amerikaner har.
Working like a ass, my ass,
I know.
Christmas stuff that, you know, who gives a about Christmas stuff and decoration, but I need to do it, right?
You have to, 100%. You have
and
no
then,
choice.
And okay, and then I do it, and I say that I'm working on Christmas, planning for the Christmas, and they said, oh, what about the children? That they were separated.
Who gives a fuck about Christmas stuff? Det är hur vi kommer minnas Melania eventuellt, beroende på hur det går i november.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och nu till nästa ände av spektrat. Kvinnor som blir återberättade, eller i detta fall berättar själv. Det här är någon som, jag skulle säga, en underskattad samhällsröst, men som har gjort sig hörd på annat sätt i många, många år. För rösten har vi hört, men kanske inte tankarna och åsikterna och erfarenheterna så här rått och ärligt. Liksom Melania inte tillåts dimensionen att hon också kan ha rätt pissiga åsikter, som du och jag kanske skulle uttrycka det som, så är det här en kvinna som nästan inte tillåts dimensionen att ha åsikter alls, eller vara en tänkande person, eller en person kanske med en massa skit i bagaget. Så här kommer en hjälte, Along. Det är såklart Mariah Carey. There's a hero, if you look inside your heart, som i och med sin nya autobiography har varit med i många intervjuer överallt och släppt ganska odödliga citat över hela medielandskapet. Och hur känner du för Mariah Carey först och främst?
Okej, okay, jag börjar med att säga att jag är för Mariah Carey.
Allmänt
det beror lite på vad jag har kommit
men
på citat här.
Men du behöver inte tänka på det.
Men hon blev ju liksom dunderkänd som den här tjejen med den otroliga rösten. Mm. Det var så här, vad kan det här ens komma ifrån? Och hon har ju gjort väldigt stor grej av liksom hennes, alltså spektrat som hennes röst kan röra sig på och sådär. Och så hade hon en del ganska stora hits. Först som så här lite mer typ kyrklig stämning måste man ändå säga. Mm. Alltså typ Hero och ja, men typ Anytime You Need a Friend och så här. Mm. Ni hör, jag har lyssnat mycket på Mariah Carey. Och sen lite mer R&B-aktigt med liksom Butterfly-eran och det där. Ja, men sen så är det ju som att hon är ju kanske inte riktigt åldrats så. Nu ska vi se här. Jag måste vakta mina ord där, för att om man skulle jämföra med till exempel en som är lätt att jämföra med, Jennifer Lopez, mm-hmm, som ju inte verkar åldras alls, mm, och som ändå så här fortsätter hålla sin karriär på väldigt så här hög nivå. Hon gjorde ju liksom en liten Las Vegas grej och som har
Super Bowl
sålt ut liksom, ja precis, vilket då ledde till Super Bowl sen, tror jag, hennes otroligt höga nivå på scen.
Filmen liksom. Hustlers,
ja, men ja, och exakt. Medan Mariah Carey kanske lite mer har känt som att hon har typ gått loss med och opererat sig, och det är som att det har blivit, det har, jag har fått en känsla av att det är så här en touch av lite sad på sistone.
Okej, okay. Alltså jag tror att det här är sant som du säger, tills för kanske ett par, tre år sedan.
Mm-hmm.
Verkligen, att Mariah blev nästan som en parodiserad karaktär,
mm,
hur någon beter sig, så Osbourne family nivå,
ja,
nästan.
Det var ju också det här nyårsuppträdandet, mm, alltså vid den här otroligt heliga institutionen när, alltså vid Times Square, mm, när det är ju ett nästan lika prestigefullt uppdrag som Super Bowl, mm, okej, okay, inte riktigt, men då hon uppträdde och det läckte så här exakt hur dåligt hon sjöng egentligen, mm. Och det var väl en ganska stor liksom neråt
du, det kan faktiskt vara en vändpunkt. För, mm, efter det så var hon så frispråkig,
ja,
om den grejen. Och kallade ut folk, tekniker, allt möjligt. Och sen dess har hon satsat mer på sin personlighet.
Mm.
För lika lätt som det är att rada upp alla låtar och så, svårare tror jag att det är för en man att säga någonting om hennes personlighet. Den har kommit fram först nyligen. Mm. Hur rapp hon är, hur välformulerad hon är, hur skarp och rolig hon är.
Jag tänker att det kanske är produkten av en person som blir känd väldigt ung.
Mm.
i en era då det inte var lika bjussigt. Alltså vi har ju som kontrast Chrissy Teigen som ju nyligen delade med sig av, alltså hon förlorade ju ett barn och det var ju så otroligt smärtsamt för den familjen. Men att hon också verkligen, alltså jag kände ju verkligen så här, borde vi ens få ta del av det här? Det är ju liksom den generation människor som blir kända nu, att det är väldigt så här, har ett ganska har väldigt nära till sina fans på det sättet, medan Mariah Carey blev känd i en era när man var lite mer uppe på en piedestal och höll sig kanske mer borta från offentligheten på ett sätt. Så det är ju, och jag vill också vara tydlig med att jag menar inte typ att hon i mina ögon är sad att hon har liksom åldrats, för hon har ju åldrats som en vanlig person, medan typ Jennifer Lopez är overklig. Alltså det är det, jag vill liksom vara tydlig med det, att så här, det naturliga är ju att det syns att man blir äldre och så vidare, och det är ju inte på något sätt vilja skamma någon som hanterar det som många gör, alltså typ med, jag tror att hon har varit öppen med att hon har gjort så här fett liposuction och sånt. Så att det är verkligen inte någon skam över det, men det är bara det att jag tror att i allmänhetens ögon på något sätt har blivit så här att hon har sett som en lite sorglig karaktär, så därför är det härligt, ja, fortsätt att säga.
Men till den här boken då, hon gör ju intervjuer massor nu, och det är just i intervjun med Oprah som man ser att Oprah tar henne på sånt allvar, det allvaret som hon förtjänar äntligen, att hon inte bara är endimensionell och får lägga ut texten om alla bitar som har gjort henne till den hon är, vad hon har varit med om i sitt liv. Oprah gör ju någon slags samtalsserie på Apple TV Plus, vilket tydligen finns i telefonen om man har en iPhone, och på TV hemma om man har Apple TV. Visste inte det, men det fanns 5 avsnitt där, och det senaste är med Mariah Carey då, om nya boken. Och i den här intervjun så framkommer det några väldigt starka saker faktiskt. Och utöver att Mariah har varit väldigt politisk i många intervjuer. Hon har pratat om att fattigdom i USA och i världen ses så mycket som ett personligt misslyckande. Medan det faktiskt borde ses som ett symptom på ett misslyckat system. Och sådana resonemang som man har velat höra från henne. Hon har pratat mycket om Black Lives Matter och Breonna Taylor ju, på sociala medier också. Äntligen börjar hon förstå att det finns en plattform för henne. Och när man hör hennes berättelse, då förstår man varför hon inte alltid har känt att hon har rätten eller tillgången att uttrycka sig. Först ut då, någonting de kan samsas om, som kanske är svårare för dig och mig, är att många vill ju utnyttja dem och deras rikedom och framgång. Mm. Och Mariah har ju klippt med stora delar av sin familj. Hon pratar om sin ex-sister, ex-brother. Och jag tycker att det är viktigt då att bryta ibland. Man märker att folk fortsätter vara respektlösa eller behandlar en illa och sådär. Mm. Fast man ger dem chanser på chanser. Och hon lanserar ett uttryck här som jag tycker var intressant även för oss som inte kanske har pengarna som folk vill åt. Men allmänt bara när folk utnyttjar den.
But I wouldn't have gone here if things hadn't been done to me, if I hadn't been dragged by certain people and treated as an ATM machine with a wig on. Like,
inte det är legendariskt? Alltså, när man inte känner sig som en ATM with a wig, när folk bara har en envägstransaktion med en. Och det är inte two-way street, att man kan lita på någon, man kan få någonting tillbaka, utan det är bara som att folk dränerar en på något sätt. Så jätteintressant resonemang, och Oprah håller ju med. Hon har också blivit uthängd eller utsåld av släktingar som har fått pengar av tabloider.
Men det där måste ju också kanske vara så här, alltså det måste ju vara en grej också om man kommer från fattiga förhållanden. Mm. Alltså att det är människor som är liksom lite desperata som inte har...
Och att Oprah säger att fastän hon själv har gett så mycket pengar till släktingar så händer det här ganska ofta.
Men det där är ju också, även fast man inte har... liksom, även fast man inte kan relatera till den grejen, att man till exempel kommer från fattiga förhållanden så folk runt omkring är desperata efter pengar. Alltså, jag kan ju känna igen det där när du sa det där. Mm. Jag har till exempel haft en kompis som, alltså där jag insåg typ mitt i kanske den personens tredje flyttlass, som jag återigen typ var ganska ensam om att typ rodda. Jag typ står i en hiss och bara, hon skulle inte göra det här för mig. Mm. Alltså där jag bara inser det, att jag bara så här är typ mitt, den som jag liksom lyfter flest lådor och sånt där. Så bara, vänta nu, det här har typ aldrig kommit tillbaka. Och sen så är det ju inte därför man gör saker. Men ja, jag kan relatera även om det inte är exakt samma.
För jag hade tänkt fråga det här ganska, bara efter nästa punkt. men om att just bryta med relationer.
Mm.
Vi pratar kanske inte tillräckligt ofta om vänskaper så. Mm. Eller familj, men för det här, hon pratar ju överlag om folk hon har behövt bryta med. Mm. Och det är någonting Oprah också har satt ord på genom åren. Att man känner sig utnyttjad och sådär. Och just det du beskriver, jag har ju haft lite av ett purge-år. Mm. Ärligt.
Mm.
The purge.
Mm.
Men att man inser att jag har lagt så mycket tid på människor, engagerat mig i deras saker. Och jag tror att mitt life-changing år 2019, som på många sätt kastade omkull mitt liv på många olika sätt, fick mig att inse vilka som fanns där för en.
Mm.
Och vilka som man bara har ytliga och personliga relationer med.
Mm.
Som hör av sig ibland och aldrig är riktigt investerade i ens liv, men så fort det är någonting lägger över allt på en och man fixar grejer åt dem.
Mm.
Så jag har själv ganska nyligen dealat med det här, därför blev jag så berörd, tror jag. Och sen till nästa punkt, hennes olika trauman och kaoset från hennes uppväxt. Hur det har format henne tycker jag också är relevant att lyssna på.
Mm.
Hon beskriver till exempel det här om sin syster.
But I'll read this short passage. You say, through the years, both my sister and brother have put me on the chopping block. Sold lies to any gossip rag or trashy website that would buy or listen. They have attacked me for decades, you write. And you say, but when I was 12 years old, my sister, this was a story, my sister drugged me with Valium, offered me a pinky nail full of cocaine, inflicted me with third degree burns, and tried to sell me out to a pimp.
Det är intressant, för det är så mycket kulturen så här, bevara relationer, vårda era relationer. Nej. Det går inte till en viss punkt.
Nej.
Så ex-sister, ex-brother, och brorsan var också väldigt våldsam mot henne.
Mm.
Och sen är det jätteintressant om att hon är biracial, Mariah. Hon är mer light-skin än många med en svart förälder.
Mm.
Och hur det har påverkat henne på olika sätt, och hon inte känner sig inkluderad där och inte på andra sidan heller.
Det där är en grej som jag tror att Rashida Jones har pratat mycket om, för att det är ju också ett utanförskap att vara biracial, för att då är det, alltså det är många som säger, och jag tror Trevor Noah var väl på det också i sin bok,
Born
att
a Crime,
här, ja, att det är såhär, du är inte riktigt medlem i liksom var det, exakt, utan att du ses som något annat i varje läger. Mm. Och det där är ju såklart, ja, liksom också jobbigt såklart. Djupt, va?
Och sen det som många är inne på är ju hennes relation med kända vdn för Sony Music och annat, Tony Mottola. Mm. Som blev ju också en frontfigur för hela 90-talet, 00-talet, R&B-rörelsen. För att han fostrade och var chef för så många artister då.
Mm.
Men hon träffar honom när hon är 18. De gifter sig när hon är 24 och han är 44. Kanske inte helt soft dynamik.
Nej.
Bara från den faktan.
Mm.
Sen framkommer det ännu mer.
You write this on page 98. You say, I was living my dream, but could not leave my house. Lonely and trapped, I was held captive in that relationship. Captivity and control come in many forms, but the goal, you say, is always the same, to break down the captive's will, to kill any notion of self-worth, and erase the person's memory of their own soul.
I would say I did feel like I was held captive in that relationship.
Okay.
I did feel like I was in my own prison.
Och det är som att det är först nu när Mariah Carey har varit med om så mycket.
Mm.
Hon har ju skilt sig ännu en gång från Nick Cannon.
Wild and out.
Ja, och har jag på tvillingar.
Nu är Mariah Carey wild and out.
Ja, jag tycker att det var otroligt givande att lyssna på henne och tycker om de saker hon har att säga också om de förutsättningar hon hade i livet och hur det har format henne och hur vi alla ser på henne.
Jag tycker också att det är intressant med, för att Mariah Carey är ju en sån där person som har ansetts som en av de riktigt stora divorna.
Mm.
Alltså jag brukar ibland skämta om när jag är så här, på inspelning eller någonting, om det är någon som bara typ, alltså att jag, alltså jag som skämtar om att jag tror att jag är större än vad jag är, för att jag bara, I don't do stairs. Aha. För att det är sånt där citat från Mariah Carey, tror jag. Mm. Fast det kan ju också bara vara, alltså liksom hitta på.
Jo.
Men att hon typ vägrar gå i trappor. Mm. Så att alla bara ser till att det inte finns några trappor eller så här, bär Mariah Carey trapporna. Och det kan ju, alltså jag tänker också att mot hennes bakgrund, det kan ju lika gärna vara så att hon har bara varit tvungen att vara så här sjukt sträng för att hon har den där erfarenheten av att hon har blivit kontrollerad. Det kan ju vara liksom ett väldigt viktigt sätt att förhålla sig till andra så att hon inte hamnar i det där igen. Men såklart som när det gäller kvinnor som ställer krav så straffas de genom att hängas ut då som en diva.
Nej, men och
istället
att,
för att det är en, så här, en rimlig person.
Nej, men och att hon är ju också jättekänd och jätterik. Mm. Och har ett annat mandat att kräva saker kring sin omgivning. Och sen också är hon väldigt rolig. Mycket säkert varit ironiskt. Liksom.
Ja, men exakt.
Ja. Men så det är väldigt rörande och intressant att höra på det här. Jag blev överraskad att hitta det här på Apple TV Plus.
Ja.
Så mycket som finns där ute, hörni.
Ja.
Ja. Och det här var då Kvinnor på spektrat. Fast ett annat spektra än det vi brukar snacka om. Och få skit för att vi snackar om.
Nu ska vi prata försvaret.
Ja!
Hur känner du spontant?
Det snackar vi ofta om. Men mer privat. Det är mer det vi snackar om när vi vill slappna av lite. Vi vill ha en härlig kväll. Då tar vi upp försvaret.
När vi är på spa-konferens, då pratar vi gärna om försvarsmakten. De gick ut i veckan med att de inte nått målet att 20% av andelen värnpliktiga skulle vara kvinnor i år.
Mm.
Så det är ju nu man har sett folk har mönstrat på, I guess. Har du mönstrat?
Nej, fick inte the memo.
Nej, exakt, inte jag heller.
Det måste ha varit innan de bestämde den här kvoten. Det var ingen press på att jag skulle vara med någonstans.
Nej, alltså, och det blir man ju lite förvånad över. Grejen är att jag ville faktiskt göra lumpen. Har jag pratat om det här i podden? Va?
Ett öppet sår?
Alltså jag ville göra lumpen för jag ville gå tolkskolan.
Ja.
Och för att jag ville lära mig arabiska. Jag är generellt väldigt peppad på att lära mig språk. Mm. Och... Jag blev liksom peppad. Det var så många som försökte snacka mig ur det där. Att bara, det är svinhårt. Man får göra 300 glosor i veckan. För mig är det typ som att någon säger så här, och det är någon som filar dina fötter samtidigt och masserar det i hårbotten. Alltså jag är ju så pass, alltså jag skulle så himla gärna vilja göra det. Men jag blev liksom helt enkelt ursnackad ur det.
Tolkskolan. Du gick inte ens på mönstringen?
Nej, jag gjorde inte det. Alltså för det var ju valfritt då liksom. För tolkskolan är också förhörsledare, så att det är lite så här att man får typ lära sig att psyka folk i förhör. Det kanske inte är jättelockande, och för mig följde på att de sa att man hade bara en dag ledigt och det var på jul.
Det här är ju din sliding doors.
Det här är min sliding doors.
Vi har snackat mycket om sliding doors. Du har inte nämnt det här att du var på väg att bli en Carrie i Homeland människa.
Nej, jag hade kunnat bli det. Åh, herregud, nu gjorde du ännu mer attraktiv. Så men grejen är i alla fall att varken du eller jag känner i alla fall att vi har blivit bearbetade av det här. Det är ju inte, vi är ju inte riktigt mönstringsålder tyvärr längre. Men de har i alla fall inte nått sina mål. Flygvapnet och marinen överträffar målet på vissa förband, men armén når inte ändra fram. Jenny Ström, som är kommendörkapten och chef för Försvarsmaktens rekryteringssektion, hon säger ju då, som vi alla vet, som... Alla som lyssnar nu och som du och jag, alltså, de går ju miste om kompetens såklart. Och varför är det då så att liksom inte så många kvinnor helt enkelt söker sig till Försvarsmakten? Det finns en människa som Ekot intervjuade som har en teori.
Mm. Sofia Berglund, som nyligen avslutat sin värnplikt, är nu skolinformatör i Försvarsmakten. Hon tror att förklaringen är att kvinnor har för lite information och bara förknippar försvaret med tre saker.
Jag skulle nog säga att det är krig, vapen och skog. Det är ungefär de tre som man brukar höra.
Jag tycker att hon missar en grej i det här citatet. Ja, finns det någonting som det också är mycket av i lumpen?
Killar.
Ja. Och alltså jag tror att Försvarsmakten liksom missar en grej här i och med att inte... förstå att det är en grej för kvinnor att vistas i sammanhang med så många killar.
Alltså MIG, det läskigaste vi har på jorden, och det är förkortning för män i grupp.
Jag trodde det var det där, alltså som fusk-TP-spelet.
Det spelar jag också. Men det är ju tyvärr fortfarande hotfullt för kvinnor att man räds att vara, höra till en minoritet i ett sånt umgänge. Sen också ett umgänge eller en grupp som mycket utgår från till exempel fysiska färdigheter, att det är väldigt mycket vad man förmodar, testo, vibbar. Mm. Jag skulle vara ganska rädd.
Det var ju faktiskt ett gäng, hur ska vi säga, där olika yrkeskategorier gick ut i MeToo. Alla hade ju varsin hashtag, så var det ju i alla fall i Sverige. Och inom Försvarsmakten så var det 1730 kvinnliga yrkesofficerare, reservofficerare, frivilliga civilanställda, soldater och sjömän bakom hashtaggen Giv vakt och bit ihop. Mm. Där var det väldigt många övergrepp som de vittnade om. Och just, alltså det som är så sjukt är ju också att inom det militära så finns det ju en så tydlig hierarki också. Mm. Alltså det är ju en, alltså det är så otroligt tydligt var i rangordning du är. Och att en officer kan liksom bre ut sig och ta sig otroliga friheter, inte då bara gentemot kvinnor utan liksom mot kanske alla värnpliktiga. Mm. Och då blir det ju såklart, om det är, alltså det blir såklart, tror jag, lättare för det systemet att skydda en sån person. Och jag läser på Aftonbladet, har skrivit om de värsta fallen av trakasserierna i Försvarsmakten då 2017, när det här uppropet var. Alltså det är ju sånt, alltså även då när personer har gått till överordnade och berättat om övergrepp som en annan överordnade, att de har blivit mötta med skratt och sådär, blivit avfärdade, sagt att det var väl inte så smart av dig och så vidare. Och sen så hittar jag nu att liksom Seko-tidningen har skrivit med rubriken "Fortsatt behov för försvarets telefonlinje mot kränkningar" i mars i år. Mm.
Men kolla bara hur tystnadskulturen och det här att man håller varandra om ryggen ser ut på arbetsmarknader och i branscher där det ändå är mer uppblandat.
Ja.
Nu är ju Försvarsmakten väldigt så mansdominerad. Även i branscher som är mer uppblandad. Det har varit allt från advokatbyråer till såklart mycket media och kultur och sådär. Där det ändå är mer blandat kvinnor och män. Och se bara även där hur illa det ser ut. Mm. Förstå då i en industri som är så mansdominerad som Försvarsmakten är.
Ja, men alltså vi hade ju på vårt Instagram, var det i helgen, jag tror det var du som la upp det här om, som Allbright rapporterade om, att det saknas i börsnoterade bolag, är det typ 19% i styrelsen fortfarande. Mm. Att det inte är 50%, och det var ju också Försvarsmaktens mål var ju 20%. Mm. Det är inte 50 utan det är 20. Men jag har i alla fall ett förslag till Försvarsmakten för att råda bot på det här. Det är programformatet Britta och Parisa gör lumpen.
Jätteroligt.
Alltså, skulle inte det vara sjukt? Du hör ju.
Vi ringer dem imorgon.
Du vill ju titta på det, eller hur?
De gör ju så mycket reklam i tunnelbanan och sånt. De försöker rekrytera folk. De försöker vara lite mer uppblandade i sin kommunikation. Mm. Som någon fräck byrå i till exempel Stockholm har gjort. Mm. Det är ju inte direkt från kanske alla avdelningar där ute. Det här vore ju ett sätt att genomlysa hur det ser ut där ute. Vi har andra ögon också. Vi har annars perspektiv och glasögon, tänker jag, när vi är ute och far. Och jag skulle behöva göra några burpees.
Alltså, säg att vi skulle vara typ fjälljägare eller någonting. Mm. Då skulle vi kunna kombinera både att jag ska visa dig i fjällen och att vi sen är redo att göra någon sorts samhällsnytta.
Verkligen.
Whenever duty calls.
Nej, men också, man måste förstå att det är så mycket mer än att ligga och vänta på ryssen i buskarna. Vad Försvarsmakten gör.
Ja, exakt.
Nej, men det är en superidé. Tänk att de nappar genom att lyssna här.
Nej, men alltså, det här är gratis. Det här är gratis,
det är det
utvecklingspengar. Alltså, kör, ring oss.
Ring oss, och sen vill jag också säga bara att det här är ganska vanligt. Minns du kampanjen Tacka ja?
Var det en officiell kampanj?
En hashtag.
Ja, just det.
Mm. Det var apropå att Filip och Fredrik hade fått kritik för att de bara hade män i något program. Det är väl länge sedan, men kanske 2015-16 och sånt där. Mm. Och att det blev någon slags motreaktion som var att, jag tror att det var Rättviseförmedlingen då under Lina Thomsgård, som för att få kvinnor att i större utsträckning tacka ja, för att om man ökar synligheten för kvinnor så ökar man att folk vågar boka kvinnor, var tanken. Man skulle liksom offra sig för den stora sakens skull, för kvinnornas men också, stora väldes skull.
Ja, men det är ju också ett slitet argument från produktioner som är så här, och jag menar, jag har nog också sagt det här, att det är väldigt svårt att få folk att ställa upp. Mm. Alltså det, många tycker att det är läskigt att vara med i tv. Mm. Till och med, och det jag märker, det här är kanske ett långt sidospår, men det jag märker ju också så här, när man vill ha kvinnliga experter, så säger, det här är en empirisk undersökning, obs, kvinnliga experter säger i större utsträckning, men jag är inte expert på det här området. Man bara, fast du jobbar som, din titel är, men det är så här, ja fast det finns den här manliga kollegan som kan det här mycket bättre, medans män i större utsträckning överskattar sina egna. Exakt. Och säger så här, absolut jag är expert, och kanske också till och med vill ju uttala sig om saker han inte vet någonting om.
Förbereder sig mindre, kvinnor förbereder sig mer. Det där,
exakt, och det här är precis, det finns studier, exakt vad jag skulle säga, det här är min empiriska studie, men det finns också actual kliniska studier på det här. Och då, så att, då är det ju liksom en liten klyscha att så här, men det är ingen som vill vara med. Men det kanske också är så här, vad gör du för att man ska vilja vara med?
Exakt. Och det är det jag skulle komma till.
Ja.
Att en annan reaktion på detta och den här iven att få kvinnor att tacka ja fast man är obekväm, som någon slags att man offrar sig eller man gör någonting för den stora sakens skull. Vad har de här plattformarna, i det här fallet Hipp och Fredrik, men överlag, vad det än gäller, vad har de gjort för att vara en schysstare plats för kvinnor, en plats som kvinnor vill vara på?
Mm.
Och det här är ju en transformation som många har genomgått, medielandskapet på sistone, hur det ser ut på allt från produktionsbolag till tv-kanaler, till program och liknande, man tänker mer på det. Man tycker inte om att vara dels en kvinna bland många, många män. Man tycker inte om att vara en kvinna i en miljö som är genomsyrad av en viss förlegad machokultur.
Och en anledning varför man inte alltid tycker det är så härligt är ju också att det är så tydligt att säga hej, jag är kvinnan. Alltså att man inte är där, alltså man får inte vara sin person, utan man är där i egenskap av as and titties,
typ. Ja, men och att jag alltid frågar, hur många andra, hur ser det ut i övrigt?
Mm.
Och så tackar jag alltid nej. Tackar ganska mycket nej. Där är sådana saker. Nej. Ja, och då kommer ju hashtag tacka nej. Mm. Som var mer att om ni vill föräras med att ha kvinnor hos er, inte att vi ska nedlåta oss
nej.
Till att vara hos er. Om ni ska föräras att ha kvinnor hos er, så måste ni göra de stora förändringarna. Och det gäller ju också försvarsmakten i det här fallet. Hur ska det vara en mer attraktiv plats för kvinnor? Mm. Och hur ska man se att det finns ett värde av kvinnor i en sån samhällsinstitution som det är? Mm. Och hur viktigt det är.
Ja, precis vad jag tänkte. Alltså, det kanske är också sådär att man ska titta på, kan man dela upp det mer? Alltså, jag skulle tycka att det var asnice att vara med ett kompani som var bara kvinnor. Fattar du?
Alltså, man är ju rädd för de här.
Gymma ihop, bli sitt livsform tillsammans, kanske i fjällen.
Vi drar ihop ett gäng. Jag tänker på Tjejresan och Gry Forssell. Alltså, Gry Forssell gjorde Tjejresan, tjejplanet. Hon flög ner med en massa tjejer till någon charter resort med Mix Megapol. Tänk dig någonstans.
Vi ska göra det fast uppåt, norrut.
Ja, verkligen.
Till Arvidsjaur och så gör vi lumpen tillsammans.
Men för det är helt ärligt läskigt. Mm. Och jag orkar inte, hatar ju det här, de här två orden ihop, starka kvinnor.
Mm.
Alltså det krävs så jävla mycket att fungera från dag till dag. Och jag har ju, och även du, haft vår fair share av misogyna grejer mot oss. Som tar ner ens försvar ännu mer från gång till gång.
Exakt.
Och det senaste jag tackade ni till var att jag skulle vara med i någon slags produktion där tre vita män skulle lära mig saker, olika saker.
Förklara saker för dig.
Och så ringde jag upp och sa så här, hörni, är det satt vilka de här tre ska vara? Ja, vad tänkte du på? Nej, men ni ser inget problem med det. Att här kommer in en kvinna med delvis annan bakgrund än svensk, om vi börjar där. Och en kvinna, 2020. Och de här tre ska liksom lära mig saker. Jag ska vara dum i huvudet. Och det blev att jag tackade nej till det. Ganska stort projekt. Då hade ju de istället kunnat göra det till en schysstare plats.
Verkligen.
En kvinna att vilja vara på.
Ja.
Mm.
Sen vill jag bara säga on that note. En intressant grej att försvarsmakten, det ska öppnas ett regiment i Sollefteå. Var det inte där de nyss la ner ett BB?
Nej,
men det fanns pengar till försvaret, men
det är så tydligt ibland.
Jag tycker intressant.
Det blir så tydligt. Ska vi säga så?
Vi säger så, tack för den här veckan. Ännu en underbar vecka.
Men det är så skönt
i ditt sällskap,
att få krypa upp i den här studion. Krypa upp i, som att det var en tarm.
Ja, men jag tycker typ det. En gosig entarm. En livmoder, förslagsvis.
Där har vi den. Ja. Jätteskönt. Vi finns på Britta och Parisa, som vi brukar säga. Som en liten refuge från världen.
Om ni känner att ni vill göra lumpen med oss, eller om ni känner att ni vill titta på våra tv-program. Eller vara med i våra tv-program. Mm.
Och du kanske jobbar på en tv-kanal.
Det är samma sak. Ja. Om ni känner att ni vill göra lumpen med oss, slida in i våra DMs.
Mm. Eller ring vår agent, för jag är samma. Fun note. Okej, tack så mycket.
Tack så mycket.
Vi ses nästa vecka. Hejdå.
Puss, puss, hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.